Försoningspodden.
Välkommen tillbaka, Ulrik Molin.
Tack, vad roligt att vara här.
Vi håller ju på att ta oss igenom en bok som vi båda har läst som heter Vuxna barn till känslomässigt omogna föräldrar. Mm. Och i förra avsnittet så pratade vi ju om vad utmärker en känslomässigt omogen förälder och vad kommer det av? Mm. Och nu så ska vi prata om hur blir det att vara barn till en känslomässigt omogen förälder och vad kan man göra då? Mm. För att vi pratade ju om att har man en känslomässigt omogen förälder så hade hon eller han nog en känslomässigt omogen förälder. Mm. Så det är ju bara genom att medvetandegöra sig själv och försöka förstå sig själv och försöka hitta andra strategier att handla som man kan stoppa upp en sånt här mönster av generationer som inte för att de vill vara elaka, men som inte har kunnat bekräfta sina barn.
Just det.
För jag tror verkligen att man älskar sina barn som förälder. Att jag tror att jag har jobbat med tusentals föräldrar, det har ju du också. Mm. Att när man frågar dem om deras kärlek så tänker jag att i princip alla skulle säga att jag har en stor kärlek för mina barn. Men som jag också brukar säga så är det ju så att har man inte känt sig älskad så har man inte så mycket nytta av det. Mm. Kärlek är ju handling. Mm. Men det är inte samma sak som att man inte har varit älskad. Mm. Även om man inte har så mycket nytta av det. Det nyttan man kan ha av det att tänka så är ju att det var antagligen extremt inte fel på mig. Mm. Alltså, jag var älskad men mina föräldrar hade mycket utifrån känslomässig omognad inte förmåga att göra det en förälder ska och sätta sitt barn i centrum. Mm. Så vad tänker du om jag nu är uppvuxen med en känslomässigt omogen förälder? Vi pratade i förra avsnittet om att man då kan ta olika roller för att plisa sin förälder så att man får så mycket uppmärksamhet som möjligt. Mm. Och så pratade vi om att man kan också nära en fantasi om det kommer bli bättre sen. Mm. När hon har slutat att vara så ledsen eller när han har slutat att dricka eller när just de det. Har slutat att slagits. Mm. Sen kommer det bli bra. Mm. Den där, vad kallade du det för? Den känslomässiga fantasi.
Läkande fantasi kallar hon det för. Det finns ju något som heter fantasibindning också som är ett annat begrepp för det där. När man skapar en önskan om och en lever på den fantasin, fast i realiteten, i verkligheten så är det inte riktigt så det ser ut. Nej. Man lever på sin fantasi kan man säga, och men det medför också massa konsekvenser, eller ja, apropå det vi tänker oss prata om nu. Sådär. Oh. Sen pratar hon också om Lindsay Gibson, om det här med coping eller förhållningssätt, och då utgår hon från två, vad ska man säga, personlighetsegenskaper eller typer i det här som har ju med temperamentsforskning och så att göra. Det är i vilken grad man externaliserar, det vill säga lägger ut det som är svårt eller problematiskt på omgivningen.
Som barn menar du nu?
Som barn, ja. Men också som vuxna förstås. Ja. Det här finns ju på olika sätt. Det andra är att man internaliserar sig, vänder det inåt snarare, så att säga. Och jag tycker ju att det blir väldigt mycket två olika typer av människor här, vilket ju inte är fallet i verkligheten, utan vi alla har externaliserande och internaliserande sätt att handskas med våra liv och oss själva i relation till andra, så att säga. Men här är liksom, jag menar, det är hårdraget så där, och det kanske ger en hjälp att förstå, när man säger att lägga ut på omgivningen eller på andra, det är ju på ett sätt något som vi alla gör och kanske har behov att göra ibland. Men också ibland så behöver ju lite av det här att försöka förstå vad som händer i en relation är också att förstå den andra eller vad den andra gör eller bidrar med eller inte bidrar med, så att säga. Men hon lyfter ju framförallt fram det här internaliserande förhållningssättet som det som att lägga det på sig själv. Och du var inne på det förra avsnittet, just det här med hur skuld kan göra att det är bättre att lägga skulden på sig själv som barn. För då är inte min förälders fel, och min förälder kan nog älska mig om jag bara ändrar på mig. Det är väl det som är kärnan i det, så egentligen så där. Och att internalisera det som sker i en relation, det är ju det på många sätt vi eftersträvar, att faktiskt se sin egen del i. Det är bara det att finns det inte en annan där, inte min förälder liksom benägen att möta mig i mina behov, då kommer jag ju lägga för mycket på mig själv, helt enkelt. Det är mig det handlar om. Det är jag som är fel eller dålig eller inte kan, så att säga. Och det är klart att på ett sätt att lägga det på mig själv ger mig större makt att göra annorlunda. Men om jag gör annorlunda på ett sätt som vinklipper mig, som gör mig, skapar problem för mig eller ett lidande för mig, eller som gör att jag får det svårt att fungera i relationer, att allting hamnar på mig, då blir det problematiskt.
Ja, det här är så viktigt. Vi fortsätter prata om det, för att det här är ju en annan käpphäst som jag har, ju att det blir ju väldigt knepigt att lägga saker på sig själv som jag inte har makt att förändra.
Ja.
Alltså, det är ju där som vanmakten föds.
Mm.
Att man tar ansvar för saker man inte har makt över. Och då blir man vanmäktig.
Mm.
Om jag bara... Jag berättade i ett annat avsnitt för länge sedan om det. När jag mötte en liten flicka som hade föräldrar som bråkade om ekonomi. Jag mötte henne som vuxen. Och hon berättade om den här fantasin hon hade. Hur skulle hon göra det bra?
Mm.
Hon skulle sluta köpa godis, spara sin veckopeng och så kunde hon ge det till sina föräldrar, så skulle de slippa bråka om ekonomi.
Mm.
Alltså ett barns idé om hur man ska lösa.
Mm.
Och att barn håller på väldigt mycket med att försöka lösa så att de ska bli sedda.
Mm.
Så en hjälp till självhjälp, kan man säga. För när du pratar om det här, det externaliserande och det internaliserande, visst kan man säga att det här är strategier när jag inte blir mottagen som den jag är. Kan man säga så?
Ja,
så kan du inte säga lite mer om man då, jag är fel, så att säga. Jag är
om det är mig som det är fel på, eller om det är jag som gör fel.
Ja,
ja.
Jag är fel.
Mm.
Jag märker det för att när jag försöker vara, när jag är den jag är och känner det jag känner.
Mm.
Och känslor kommer ju bara till oss. Det är ju liksom ingenting vi styr över. När jag känner det jag känner, så är det fel.
Mm.
Så menar du att man kan lägga det utanför sig eller inuti sig? Är det så
jag skulle säga att det liksom på ett sätt är, som i mycket så är det ju en balans. Alltså flexibilitet hos mig att kunna försöka förstå vad är det som är min del i det här i vår relation, och vad är det som du gör eller bidrar med som får det att bli svårt eller konfliktfyllt eller problematiskt på något sätt. Och att jag kan se både, vi pratade om mentalisering och empati förra gången, det här är lite samma, att jag behöver se, vi bidrar till den här relationen på ett ganska ömsesidigt sätt. Sen är det klart, när jag växer upp som barn till en förälder, så är det inte ömsesidigt när det gäller förmåga, makt att påverka relationen och samma situationen. Så där. Men, ja, men risken om man internaliserar mycket, det är ju att dels lägger jag på mig själv ett allt för stort ansvar, men sen är ju risken att jag tappar kontakt med mig själv. Det vill säga alla, det här vi pratade om förra avsnittet, att de känslor jag upplever kopplade till mina behov, de blir fel. Eller jag utesluter vissa känslor som jag inte får känna för det blir för jobbigt eller ångestfyllt. Så är det klart att då tappar jag kontakt med mitt sanna själv, som de säger i boken. Eller kärnsjälv, eller det där som vi under barndomen i bästa fall får utforska och upptäcka. Vad är det jag vill? Vad är det jag önskar? Vad är det jag behöver? Så, där. Så det ena är att man skulle kunna tappa kontakten med sig själv, helt enkelt. Och det blir ju svårt över livet sett i olika situationer. Och när jag går in i nya relationer som vuxen sen, partnerrelationer eller vänskapsrelationer eller arbetsrelationer eller vad, så kommer jag liksom inte riktigt veta vad jag själv står eller vad jag själv känner, så att säga. Det andra är att man kan, förutom att man då tappar kontakt med med sig själv, det är ju att man utplånar sig själv. Det vill säga att jag i relationer så tenderar jag jag tar stort ansvar för relationen, men jag har inte riktigt förmågan att ta ansvar för mig själv i relationen, så att säga. Så det blir på bekostnad av mig i relation till andra. Och jag kan uppfattas som en väldigt sympatisk, stödjande, hjälpsam, till och med en person med integritet, så att säga. Men på insidan så blöder jag, eller så har jag ont, eller om du ska kalla det då. Och det blir ju svårt över tid att vara den som hela tiden tappar bort vad jag själv vill eller kan eller behöver, eller vilka gränser jag behöver sätta i förhållande till andra eller sådär.
Och det kan ju bli hur tokigt som helst, eller vad man ska säga. Mm. Och det gäller liksom att förstå, tycker jag, när vi pratar, att det här är ju inte för att jag är allmänt inkompetent eller dum. Det här har ju varit nödvändiga strategier. Jesper Juhl, som jag har citerat mycket i den här podden, han säger ju att det som fick oss att överleva som barn ställer ofta till det för oss som vuxna. Mm. Alltså som barn så behöver vi det här, som vi pratade om förra gången, nödvändiga beskyddet mot faror. Hur skulle vi annars klara oss? Om jag då förstår som barn intuitivt, för vi pratar också om att jag har inte utvecklad tankeförmåga, men känslomässigt förstår jag att jag får inte vara så krävande, till exempel. Jag får inte... Jag träffade en gång en kvinna som... Det var otroligt sorgligt, för hon hade liksom blivit ifrågasatt i alla det man skulle kunna säga basbehov. Mm. Om hon blev kissnödig när de var ute och åkte på E4 och hennes förälder inte tyckte att han kunde stanna, då var hon inte kissnödig.
Nej. Alltså. Det blir långt utöver,
ja, hon var inte
när vi pratar om känslor eller reaktioner på det
om
sättet.
Om hon var hungrig och han inte var hungrig, så var hon inte hungrig. Alltså, och det var väldigt berörande att möta henne, för hon var väldigt förvirrad, ska man kunna säga. För hon hade liksom inte ens basbehov som, nu är jag kissnödig, nu är jag hungrig, nu är jag trött. Det var också en förälder som är mycket ångest. Så han behövde sitta och länge och prata med henne på kvällar och nätter, även om hon skulle upp till skolan. Mm. Och hon fick inte vara trött. Mm. Alltså, det kan ju gå ner, och även om det här är jätte, liksom, extremt, eller man ska säga, så att vara en person som har lärt sig att för att jag ska få måste jag först ge, det är ju en konsekvens av att leva med en omogen, känslomässigt omogen förälder. Att man missuppfattar, skulle jag vilja säga, att man tror att om jag bara... Min förälder har en kronisk själslig smärta, vi pratade om det förra gången. Och om jag bara blåser på det såret om och igen genom att
trösta
eller lyssna
eller...
och vara fin och vara där eller släta över eller sådär, så kommer hon eller han att komma bort från sin smärta. Mm. Och det kan väl du och jag säga, det kommer inte ske.
Nej.
Det kommer inte ske. Nej, därför att om du ska komma ifrån den smärtan så behöver du titta inåt.
Mm.
Och det som är med känslomässigt omogna personer, det är att de inte så gärna vill det.
För det är ju för ont, eller det är för svårt, eller det här som vi ser för oss själva också, när vi tänker kring våra relationer till våra närmaste, så är det klart att vi är så inbäddade i det, så det är svårt att få syn på det när man är i det. Utan ofta behöver det hända någonting som får mig att nu är gränsen nådd. Det här var inte jag. Det här var något som min förälder gjorde, eller min partner gjorde, eller som blir så att jag börjar tänka efter på vad är det som är mitt här, eller att jag känner mig så plågad eller får sådana svårigheter i massa olika situationer i livet, så att jag börjar inse att jag måste göra något åt det här. Jag behöver någon som kan hjälpa mig att få syn på vad är jag inbäddad i för någonting, så att säga. Och då kan man ju börja ta i det, så att säga, eller liksom sortera i vad är det som är mina känslor i det här, och vad är det jag behöver kontra hur får jag det mött eller inte mött i relation, i de här nära relationerna.
Och den här verken ju, den kan man ju som människa förstå att människor vill slippa.
Ja.
Genom massa olika sätt. Ja. Genom att inte tänka på det, eller genom att dricka för mycket, eller ja. Genom att ha för mycket sex på ett sätt som inte är bra för en, eller genom att liksom alltid skämta bort. Eller, alltså man kan ju, för att den här, man har ju då som barn lärt sig hur man styr undan såna här besvärliga känslor. Ja. Som att jag är arg eller ledsen eller rädd. Och igen tycker jag om den här definitionen att känslor guidar oss kring vår relation och vad är jag i för relation och vad behöver jag göra.
Min omedelbara känsla behöver kanske inte vara det enda som informerar mig, men det är en del av det som gör mig att jag kan begripa mig på mig själv. Det ligger något i det. Det ligger något i vad jag känner. Och vad är det? För det är det som är nästa steg, att försöka förstå det. Och i bästa fall har jag fått träna det dag ut och dag in under 10, 15, 20 år. Men en förälder som har varit där. Men för många är det ju så att vi inte har kanske fått träna det tillräckligt, eller fått tag i oss själv på ett sånt sätt att vi förstår det där. Och då kanske vi behöver göra något av det senare i livet.
Så en konsekvens av att vara uppvuxen med en eller två känslomässigt omogna föräldrar, det skulle då kunna vara att jag blir shitty dålig på att förstå vem jag är och mina egna behov. Jag brukar ju ibland fråga människor, vem är du som behövande människa? Och det är ju ibland behövande människa. Är jag en behövande människa? Så hur tror du, eftersom vi har behov av massa olika slag, någon som har liksom tränat sig det här, hur tror du man läcker att man har behov? Förstår du vad jag menar? För jag tror ju att man gör det. Vad är din hypotes om hur man läcker att man ändå har behov, tror du?
Ja, men bland annat genom att man gör saker, säger saker eller känner någonting som inte riktigt stämmer överens med situationen. Det där som kan bli allt från lite skavig oro och ångest så där, till för att jag inte riktigt kommer till min rätt. Eller mer kriser i olika situationer som uppstår på olika sätt. Men sen har vi ju massa olika, vad ska man säga, försvar eller hanteringsstrategier som dyker upp i olika situationer där vi kanske låter andras behov gå före, men sen får en lite mer passivt, aggressivt sätt när vi faktiskt egentligen känner oss arga eller till och med rasande, så håller vi tillbaks det. Men sen kommer det ut på olika sätt. Vi
blir till exempel
sarkastiska och säger något nedlåtande om någon, eller pratar illa om någon när den inte är där. Eller för att vi egentligen skulle behöva uttrycka någonting om vad vi upplever eller känner i relation till den personen. Så att säga. Det skulle kunna vara ett behov, att vi inte lyckas sätta gränsen i relation till den, men det kommer ut på andra sätt. Får du några tankar?
Nej, jag bara tänker att jag tycker det är så himla viktigt det du säger, därför att jag tror att det är ju jättesvåra processer det här, och jag tänker att i vissa fall så är det ju så att, alltså i extrema fall kan det ju vara att jag börjar skada mig själv, alltså genom det jag säger, alltså missbruk på olika sätt där
eller självskadebeteende på andra sätt, där man faktiskt gör illa sig själv.
Man gör illa sig själv, eller man börjar liksom äta och kräkas, eller man springer för mycket, eller motionerar för, alltså det är ju jättestarka. Därför vad är det vi håller på med? Vi håller ju på med att utmana en strategi vi tog som barn för att vara skyddade. Om vi då har lärt oss här, ditt sätt att vara skyddad här, det är att till exempel ta hand om din förälder i alla lägen istället för att blotta dina egna behov. Alltså det är ju inte bara så lätt när man ska leva i en partnerrelation då att... Och sen tänker jag det här, jag undrar vad du tänker om det här med att när man själv får barn så skulle det också kunna vara det jag inte fick. Någonstans förstår jag det intellektuellt, som till exempel att ingen frågade mig hur jag mådde. Så kan man ju även i sånt man ska kompensera, så kan man ju bli en förälder som inte riktigt ser mina barn i det heller. Man ska alltid fråga sig, hur mår du, hur har du det, hur gick det, hur mår du? Alltså, för ingen frågade mig. Så det här med att verkligen försöka, vi kan ju också få barn med olika stark integritet eller olika lust. Att man, det är inte så lätt att försöka kolla in vilken person man har fått i sin vård.
Nej.
Och inte börja överkompensera på ett sätt som också blir...
Självrefererande.
Ja.
Eller hur? Jag gör det utifrån vad jag fick eller inte fick.
Just det.
Men mitt barn kanske behöver något annat idag.
Just det. Mm. Jag fick aldrig, vad heter det, utveckla min konstnärliga förmåga för att mina föräldrar ville att jag skulle läsa på teknisk. Men ditt barn kanske inte tycker det är världens roligaste att gå på
Och det här dans. Är inte så delikat, för det är just det där att låta, att på bästa sätt låta sitt barn komma till sin rätt. Det är svårt att inte blanda in sig själv. Det är svårt att inte vara självrefererande, förstås, för det är det jag har med mig. Men det är ju det som också är utmaningen. Och det kan jag gilla med liksom henne. För det är hon... Ska vi prata lite om det? Liksom, vad föreslår Lindsay Gibson?
Absolut, jag ska bara se om jag hade lite mer punkter här med vad det får för konsekvenser. Men det här med att jag kan bo säker på att någon vill vara med mig för att jag är jag.
Ja, liksom. Just det.
Det är ju det som kan hända. Mm. Att jag alltid tror att för att få vara med andra människor så måste jag ge.
Mm.
Och det kan ju också ha som resultat att jag blir en person som har svårt att låta andra få ge mig.
Mm.
Så att det kan ju också vara svårt att vara partner till någon som har haft det så här. Mm. För att man vill ju också som partner, och även kanske som barn till en förälder, få ge.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Men jag har väl träffat ett antal människor i vårt skrå, terapeuter och socialarbetare som är barn som har gett mycket och som är ganska dåliga på att ta emot hjälp själv, för man är inte van och man
tappar om sig själv.
Man tappar kontrollen där för att liksom jag är så van att få. Mm. Så vi kan väl, nu kan vi
och prata. Det är väl verkligen det här med internaliserande, att det är många av oss som jobbar med olika typer av hjälpverksamheter, men också psykoterapi eller familjeterapi, att vi verkligen har det där internaliserande sättet att vi tar på oss mycket av ansvaret för relationen eller kontakten.
Och då kan det vara så att vi behöver också få bejaka känslan av att få hjälp.
Mm. Ett slags sunt självhävdande i olika situationer.
Ja,
så att säga.
Och att det, vår relation med nära människor växer ju ofta av det. Mm. Att vi också står på oss kring våra egna behov.
Mm.
Det här gäller ju för många människor, men jag tycker att det finns en överrepresentation i vårt skrå av väldigt duktiga självhjälpsmänniskor.
Ja.
Och då är det ju intressant.
Vi
är vältränade. Ja, vi är vältränade, och då är det intressant att vi väljer att jobba med människor. Det är väl för att vi, som en vän till mig sa som är terapeut, jag har varit kurator sedan jag var 3. Nu som vuxen kan jag ta betalt för det. Så, vad kan man göra då?
Ja, men det jag tycker är liksom fint här med hennes bok, Gibsons bok, det är ju dels att hon på ett väldigt tydligt sätt kan få oss att få syn på, identifiera olika, vad ska man säga, det här som hon gör, även om det blir väldigt mycket egenskaper i det, tycker jag, i text, så blir det ändå så här, det här kan jag känna igen mig i, det här skulle kunna vad jag, eller det här skulle kunna beröra mig. Hon har många exempel från personer hon har träffat så där också som hon tar upp, så att det finns mycket igenkänning, och det kan ju vara ett första steg för att faktiskt förstå någonting av vad jag befinner mig i för typ av liksom, självupplevelse i relation till andra, i relation till min förälder så att säga. Så det är den första delen som jag tänker att börja, och där säger ju hon också inte ett observatörsperspektiv, vilket jag tror är första steget. Alltså när livet blir för svårt eller smärtsamt, så är det ju bara en slags ingång till att börja ta hand om sig själv mer. Det kan hjälpa en och leda en rätt, så att säga. Eller leda en vidare, kanske man ska säga snarare. Och då är ju första steget att liksom ta ett steg tillbaks och titta på hur ser min relation ut? Att liksom försöka ta sig ur den här läkande fantasin, att titta på sina hur har jag utvecklats i mina roller i förhållande i min ursprungsfamilj så att säga, och kanske då tillsammans med någon som en terapeut eller någon annan viktig nära person börja sätta ord på det. Det är också ett sätt att få tag i det, att jag tänker högt tillsammans. Som barn är vi så lojala med våra föräldrar. Så till och med att bara tänka något som är, skulle kunna uppfattas som kritiskt. Eller dessutom att säga det vi tänker kan ju vara väldigt svårt för många. Men det blir det första steget, att börja få syn på hur har det här påverkat mig genom livet.
Och då måste man ju göra det där som man då eventuellt har lärt sig att man absolut inte får göra, alltså att välja sig själv istället för sin förälder. Att det kan ju vara ett gigantiskt steg, att om, det har jag ju träffat människor som har sagt till mig, om jag skulle stå upp för mina behov här, det klarar inte min mamma. Hon blir så ledsen då, eller min pappa kommer bli så besviken om jag inte. Så du och jag har ju stor förståelse för att det här är inte bara att göra. Du måste gå emot dina egna, verkligen sedan länge inarbetade förhållningssätt till dina behov och din förälders behov. Mm. Det jag verkligen gillar, och som jag ju själv har skrivit om i boken jag har skrivit, det är ju att man inte kan lyckas förändra någon som inte har förmåga att... Hon skriver vill. Jag gillar inte det riktigt. Jag tror inte att det är så enkelt som människor inte vill förändras. Mm. Speciellt inte när de märker att det är smärtsamt i förhållande till sina barn. Jag tror att man... om du är känslomässigt omogen, så har du inte förmågan att analysera dina känslor. Det är själva grejen liksom. Mm. Du är inte en helgjuten person. Du är ett hopplock av känslor. Mm. Och att då tänka att du skulle kunna välja på ett annat sätt. Mm. För att kunna välja på ett annat sätt måste du ha tanken.
Mm.
Du måste kunna se olika, det där händer när det där händer.
Ja.
Och jag vill att det här ska hända och jag påverkar det så här. Är du väldigt känslomässigt omogen, så har du inte den... Det vi då säger kognitiva förmågan, eller hur?
Ja, alltså det är själva grejen. Man är så mycket i det.
Ja.
Så det är svårt att se det utifrån. Eller vad man ska. För det är den rörelsen vi vill åstadkomma.
Ja.
Det är det jag gör om jag går i terapi. Det är att också inte bara vara i. För jag måste vara i mina känslor för att få kontakt med mig själv. Men jag behöver också kunna flytta mig och tänka om mig själv också. Mm. Det är den växlingen mellan att vara i, känna, uppleva. Och det kan vara starka känslor, det kan vara obehagliga känslor i förhållande till exempel en förälder. Men sen att också tänka om tillsammans med någon. Att jag sätter ord på det jag känner och någon som kan vara med mig i det. Att uppfatta det på ett sätt som gör att det blir meningsfullt eller begripligt för mig. Vad gör det här och hur har det påverkat mig?
Jag måste lägga till tanken ju och förmågan att kunna reflektera. Och grejen är den att det är ju inte för att din förälder igen tror jag inte vill, men de kan inte.
Mm.
Alltså, sen kan jag ju gilla det du säger. Skillnaden när vi pratar om egenskaper, det är att egenskaper beskriver hur människor är.
Mm.
Och du och jag tänker ju mer att människor blir till i relation.
Mm.
Det är ju det vi reagerar på. Att hon är lite fast i så här är människor.
Mm.
Men det är klart att vi går med på, både du och jag, att det kan vara väldigt stora svårigheter om du är 58 och... aldrig har reflekterat över dig själv.
Mm.
Jag hade en gång en man i terapi som var mer än så.
Mm.
Hans punkt kom när alla hans barn bröt med honom.
Mm.
Då var det en sån punkt att trots svårigheter ta sig igenom och våga gå nära.
Mm.
Och det lyckades han med. Det var jättefint.
Ja.
Men du, hon har ju tre punkter som jag tänkte att du och jag skulle kunna prata om.
Mm.
Hon säger att säg det du vill och låt sen saken bero.
Mm.
Och så säger hon, fokusera på resultat, inte relation.
Mm.
Och fokusera på att ta kontroll, inte engagemang.
Mm.
Är det okej att prata om de här tre punkterna?
Ja,
vad tänker du att hon menar när hon säger, säg det du vill och låt sen saken bero?
Ja, men det är ju faktiskt att börja utgå från sig själv i relationen och faktiskt våga pröva att säga det som jag behöver eller vill eller känner i situationen. Det är ju inte ett slags jag, verkligen en självposition.
Ah.
Och det är inte så lätt, det är lättare sagt än gjort. Man kan behöva öva det, man kan behöva liksom prata med andra om det innan man kan uttrycka det direkt i relation till den man vill. Men det är ju det som... Då blir det ju på något sätt verkligt, det jag känner, när jag faktiskt uttrycker och kommunicerar på något sätt. Sådär. Och det är klart att jag kommer få en respons, men jag tror att det man kan ta ansvar för, det är ju faktiskt vad jag vill. Och när jag har sagt det, då är vi genast två om det. Det vill säga, den andra har också ett ansvar för vad den ger mig för gensvar. Och det är klart, om jag säger vad jag vill, då blir det också tydligt i förhållande till den, om den är beredd att möta mig i det. Den kanske inte vill samma sak, eller den kanske inte tycker samma sak, men är personen beredd att lyssna? Att faktiskt höra min point of view på något sätt, eller min, vad jag kommer ifrån.
Så oavsett vad du tycker om det jag behöver, pappa, så behöver jag det i alla fall.
Ja, ja. Just det.
Och det andra är fokusera på resultat, inte relation. Och den förstår jag som att hon menar på, det är väldigt mycket samma tycker jag. Vad är det jag vill uppnå med det här samtalet? Jag vill att tala om för dig att jag kommer inte komma hem till midsommar till exempel.
Just det.
Det är mitt resultat. Och jag går inte så mycket in i, jag tar inte emot skulden här, så uppfattar jag den här punkten. Jag tänker inte bara för att jag uttrycker det jag behöver eller min gräns eller att jag pratar med dig nu är för att förmedla till dig det här.
Ja.
Det är det resultatet jag vill ha. Jag är inte så mycket intresserad av att prata om jag är taskig då eller så. Uppfattar du den punkten på något annat sätt?
Ja, det som jag tänkte när jag läste det första gången, det är det här som jag brukar tänka på som, vad är avsikten och vad får det för effekt? Och särskilt till, det tänker jag kring mig som förälder, att jag kan ju verkligen säga att jag älskar mina barn och vill dem det bästa. Sen märker jag ibland att jag gör det utifrån mig och det inte får samma effekt på dem. Självklart, de är ju vuxna idag. Men det jag måste titta på är, hur blir det för dig om jag är förälder? För det är ju det som är den stora utmaningen här, att tänka på det som förälder också. Att jag har försökt vara där så mycket som möjligt och följa dem på ett bra sätt. Men jag vet ju att jag också har missat. Och hur kan vi, det är ju inte förrän jag börjar titta på, hur blev det för dem under uppväxten eller nu idag när de är vuxna? Hur blir det för dem det jag försöker göra? Och det är faktiskt bara de som kan avgöra om det blev bra eller dåligt eller mötte hen på ett bra sätt eller inte, så att säga.
Så när du tänker på det utifrån det här att jag är vuxet barn till föräldrar, att fokusera på resultat och inte relation, hur tänker du då?
Nej, men det är den här riskfyllda med att, som vi pratade om tidigare, det här med att jag kan försöka förstå min förälder, men om det gör att jag inte kommer ur, att jag inte får uttrycka eller visa vad jag behöver eller vem jag är, då blir det ju problematiskt. För att det är min förälder i så fall som måste försöka förstå sig själv. Och jag måste försöka förstå mig själv. Och sen kan vi kanske mötas i det. Vi har ett gemensamt ansvar för relationen idag när vi är vuxna. Men frågan är, vad blir effekten av det? Vad blir resultatet av det vi försöker säga till varandra, så att säga? Så vi inte bara går på den här som kanske ibland idealiserade önskan om hur det ska vara. Utan vi försöker se, vad blir det i realiteten? Och då måste jag ju lyssna på den andra, vare sig jag är barn till min förälder eller förälder till mitt barn.
Okay.
Och kan min förälder, så att säga, inte svara upp mot det, då måste jag kanske titta på det.
Ah.
Sådär, ganska såklart jag orkar och kan, så att säga. För att kanske bestämma mig att göra på ett annat sätt.
Ja, det här är, alltså resultatet är det här.
Mm.
Och jag behöver på något sätt se det.
Ja, titta på det.
Och oavsett vad det skapar i dig, mamma, så är det det här som händer. Och vad vill jag göra med det?
Mm.
Och det här kontroll och inte engagemang, jag uppfattade det ganska lika. Så det här med att jag kan bestämma vem jag ska försöka vara i relation till dig nu.
Mm.
Jag är en person som tycker det här, som tänker det här, som behöver det här och som försöker att inte bli så smittad av känslor. Mm. Uppfattar du den punkten så, eller uppfattar du den på något annat sätt? Det här med kontroll.
Just det.
Inte...
Precis, och jag menar, får jag illa en relation?
Mm.
Känner jag att jag blir avfärdad eller att min förälder är så självrefererande så hon hör inte mig?
Mm.
när jag försöker uttrycka något, eller blir jag direkt sårad skadad i relationen, så behöver jag ta kontroll över det som jag kan ta kontroll över, så att jag skyddar mig eller inte hoppas på det där ömsesidiga engagemanget som inte kommer igång eller kommer till skott, så att säga. För där behöver jag också liksom ha kontroll över mina gränser på något sätt. Det kan vara varierande grad förstås.
Och det kan ju vara i boken jag har skrivit, där pratar jag om det här med försoningsstrategier som jag tänker går in, ja, i det här. Det kan ju vara så att jag kommer aldrig få den här drömmen om att du ska se mig
just
på det sättet jag vill.
Fantasin.
Ja, den blir inte. Men du ser mig, jag säger att det är en försoningsstrategi, du ser mig tillräckligt mycket för att jag ska ändå känna att jag får plats tillräckligt mycket tillsammans med dig. Även om du aldrig blev den pappa som jag behövde, så får jag ändå tillräckligt mycket.
Mm.
Och det är ju en försoningsstrategi, men det är ju att göra slut med den läkande fantasin om att jag ska kunna förändra dig.
Ja.
Att det handlar om mig, att det är mitt jobb.
Mm.
Och sen är det ju en annan försoningsstrategi där du är så stängd på grund av din känslomässiga omognad att jag blir kränkt hela tiden.
Ja.
Och det pratar ju både jag om i min bok och hon om i sin bok. Att då kan man behöva säga, det går inte. Alltså du kränker mig för mycket.
Mm.
Alltså det finns ju de, det skriver hon ju också, men det finns ju de som misstolkar föräldraskap som att man inte behöver vara respektfull på något sätt. Jag är din förälder.
Ja, just det.
Du ska lyda mig.
Det är en rättighet. Till barnet, även det vuxna barnet.
Ja, och det är ju inte det.
Nej, så tänker jag verkligen också. Det är ju någonting som är hårt att leva efter själv, men jag tänker att mina barn har inga skyldigheter till mig. Det är jag som har skaffat dem till den här världen, och de har inte valt mig, men jag har valt dem. Och när de liksom har vuxit upp, så måste jag verkligen, den här omförhandlingen du pratade om i första delen här, är ju det som vi behöver hålla på med som vuxna. Hitta varann på ett nytt sätt idag. Men jag kan inte förvänta mig att de ska att de har några förpliktelser till mig. Kan vi skapa en relation tillsammans där de vill vara med mig eller hjälpa mig, så blir jag lycklig. Och det känns viktigt. Men jag kan inte ställa det kravet på att det är de som ensidigt har någon slags skyldighet gentemot mig.
Och det här perspektivet som ju jag tycker väldigt mycket om, det är ju många som inte dela. Alltså, för vissa är det helt revolutionerande att säga så. Vad menar du? Har jag inte förpliktelser? Nej, inte på det sättet.
Nej.
Jag håller ju med dig om det. Man måste ju uppföra sig på något sätt. Jag brukar säga att det är inte smakligare att kränka folk för att du är släkt med dem.
Nej.
Alltså det är ju...
Det är en annan sak ju.
Ja, det är ju liksom... Och så pratar hon om, vilket jag gillar, att det viktiga är inte alltid att du berättar för din förälder vad du upplever, inte alltid, det kanske inte går, men att du själv vet, jag blir kränkt när han alltid ska förlöjliga mig, jag blir kränkt när hon alltid säger att jag inte ser henne, att jag inte har ställt upp tillräckligt för henne, jag vill inte det här. Alltså att man inte stoppar sig av att, men mamma skulle aldrig lyssna. Nej, men det viktiga är inte att mamma lyssnar. Det viktiga är att du vet att du tycker så.
Ja, verkligen. Och ibland är det ju den processen man får gå. Att jag kanske gör det här tillsammans med någon annan. Så jag vet var jag står, så att säga. Om jag märker att det är svårt att ta sig fram i det tillsammans med min förälder, så att säga. Att jag behöver göra det tillsammans med någon som faktiskt är beredd att liksom hitta den där nivån av att få ge uttryck för det där och få tänka det och få känna det. Även om inte min förälder är beredd att ta emot det.
Ja, för att jag vet inte om jag ska gå så långt jag tänker det nu. Men det kan ju nästan bli ett självskadebeteende. Att om igen vädja till någon som inte tar emot den.
Ja.
Alltså man blir känslomässigt slagen om igen. Och det jag ju också tycker mycket är ju att om man håller på så med den typen av relationellt självskadebeteende, om man ska säga, så kommer det att ta från andra relationer.
Mm.
Och de kommer med största sannolikhet ta från relationen till mina egna barn.
Mm.
Eller min partner.
Mm.
Så att det är ju liksom en kosta-smaka-kalkyl på allt. Mm. Och är jag liksom, kan jag inte släppa, vad var det vi kallar det nu då, den känslomässiga fantasin.
Läkande fantasin.
Läkande fantasin. Mm. För det ska gå liksom. Mm. Så är ju det också med ett pris.
Mm.
Vem är jag inte med då?
Ja.
För hon pratar om det, och jag pratar ju jättemycket om det i min bok och pratar om det när jag är ute och pratar, föreläser om det, så att det finns ingen sån här process utan sorgarbete.
Nej. Det som blev och inte blev.
Ja, och det är väl extremt taskigt att just jag kom till någon som inte hade någon som helst förmåga, om det nu är så. Ja. Det vi kan säga, Ulrik, är ju att det är ganska ovanligt att föräldrar inte har någon som helst förmåga. Mm. Och det är därför jag menar att man kanske kan komma till den här försoningsstrategin. Jag tar det jag kan få och släpper det jag inte kan få.
Ja, men just det.
Det är ju inget fel att ha fantasin om att man ska bli mottagen.
Mm. Nej, visst. Det är det vi föds med. Den där förstahandsstrategin på något sätt. Att det finns någon där. Det är ändå det vi på något sätt utgår från när vi söker relation.
Och det är ju väldigt vackert att vi tror det.
Ja.
Och det är ju väldigt fint, apropå det här med att vara barnlik eller barnslig som vi pratar om. Det är ju underbart att vara med små barn som bara tycker att de är Guds gåva till mänskligheten. Mm. Och så är de omgivna av morfäder och farmödrar som tycker det. Så att det är ju jättefint. Mm. Hej, här är jag!
Mm.
Har du längtat efter mig?
Precis.
Så att ha den jättemycket är ju jättehäftigt.
Ja,
liksom.
Visst. Och såklart allas önskan.
Allas önskan. Så det är ju inget fel av mig att känna att så borde jag ha blivit mottagen.
Mm.
Men när ska du förstå, det var inte så, inte för att det var något fel på dig, men du kom till föräldrar som inte kunde vara självreflekterande utan bara självrefererande.
Mm. Men det är det jag tycker är fint med hennes text eller boken här, det är ju att hon har ett utvecklingsperspektiv på det här. Det vill säga att det går att göra någonting. Och jag menar, som personer så tycker jag att hon ändå ger någon slags, så vad kallar man det för, någon slags grundhållning i att vi kommer utvecklas över hela livet. Och i bästa fall ger vi varandra nya chanser. Ibland är inte det möjligt, men och min uppgift är ju på något sätt att ta hand om min del av relationen. Sen kanske inte det leder till en ömsesidig relation, men det är ändå möjligt att utveckla andra hållningar än de här liksom rolljagen som hon beskriver, så att säga. Och att då skulle man kunna tänka om utveckling som en ökad mognad, eller även hos mig som det vuxna barnet, så att säga, i förhållande till mina levande föräldrar eller mina föräldrar som var en gång.
Mm. För att det är ju så här att om jag har självempati och tar hand om mig själv, så blir jag inte, det är inte att vara egocentrisk. Ja. Därför att om jag förmår att bli en människa som är mer, vad ska man säga, mitt sanna jag, eller hur vi ska säga, så kan ju den möta en annan människa på ett annat sätt.
Ja.
Och jag kan få utveckla dig och du kan få utveckla mig, som är själva kärnan i livet, att vi får vara till för varandra på något sätt. Så att när jag vänder blicken inåt, det är ju en del som tänker då att man blir egocentrisk. Jag tänker mer att man jobbar för att kunna vara en människa i relation.
Mm.
I en verklig relation på något sätt, som ju livet handlar om.
Ja. Och jag bara tänkte på det, för då kom jag tillbaka till det här med mentalisering som du sa. Det har visat sig på olika sätt att det är inte exakt vad vi har varit med om när vi har vuxit upp eller sådär. För vi utvecklas väldigt olika ändå. Vilket kanske inte blir lika synligt i den här boken, men man kan säga att det är hur vi tar hand om det vi har varit med om på olika sätt. Och det finns ju så här, tycker jag, tydlig riktning i den här boken också, att vi kan göra något med det. Och vad jag gör med det som barn till en förälder kommer påverka hur jag blir förälder till mitt barn.
Och hur jag blir partner och hur jag blir vän. Och ju mer jag kan också vara i att öppna upp för mina egna behov och att jag behöver andra, desto mer nära kommer jag själv kunna komma andra människor. Och då kan jag utvecklas och så. Ulrik, vi har haft 2 avsnitt om hennes bok här.
Ja. Vi hinner inte mer
vi
idag.
Vi hinner inte mer. Men är det någonting du vill lägga till som du tyckte att vi inte tog upp?
Egentligen inte. Jag tänker på det här, alltså, som blir på något sätt processen när man läser boken. Att identifiera vad som blir svårt i relation. Att ta ett steg tillbaks. Att tänka att det går att utveckla någonting utifrån vad det nu än är. Och ett hopp om att det faktiskt går. Att det kan kännas annorlunda.
Det får avsluta. Hoppet om att det kan kännas annorlunda. Tack så jättemycket, Ulrik Molin, för att du ville gästa Försoningspodden än en gång.
Tack, Görel.
Välkommen tillbaka.
Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det man stred för var det något fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall, och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden@gmail.com.